Idag är ingen mindre än Gunnars Hashemzade Bonde hos mig. Lät det okej?
Okay? Det lät bra.
Fan, vi har fått jobba på det efternamnet. Du är entreprenör, ekonom och författare. Tack för att du är här.
Jättekul att vara här.
Varför har du så jobbigt efternamn?
Åh, du, jag har till och med strukit ett persiskt efternamn. Det ska du vara glad för.
Berätta, hur låter det egentligen?
Golnas Hashemzade Baygi Bonde.
Åh, herregud, ni hör ju, det är inte mig det är fel på. Välkommen hit, Golnas. Berätta för mig, du heter ju Bonde efternamn. Det är, lite, det är ju adligt efternamn.
Ja, det stämmer.
Ja. Ja. Hur känns det då? Har du klackringen på? Eller?
Det har jag verkligen inte. Jag tror ju inte riktigt på sånt, måste jag säga.
Har du sagt det till din man?
Ja, det har jag. Det har jag.
Vad säger han då?
Alltså, det är inte något som är viktigt för honom. Så. Men... nej, jag vet inte. Jag tänker att vissa saker är liksom... ja, men som om man väljer om man tror på Gud eller inte. Liksom. Tror man på adel? Tror man på monarki? Alltså, jag vet inte.
Tror du på monarkin då?
Nej, men jag tror ju inte på... jag ska vara ärlig. Jag tror liksom inte på sånt som man föds till.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi ska prata om dig innan vi kommer in på ditt hela entreprenörskap och författarlinje. Så vill jag såklart höra lite om din uppväxt. Who are you?
Ja, jag föddes i Teheran 1983. Det var efter revolutionen. Där mina föräldrar var aktiva. De var en del av den rörelse som fällde shahen, den iranska kungen, 1979. De var vänster, de andra var islamistiska fundamentalister. Fundamentalisterna fick makten och började, och har ju fortsatt att egentligen utrota sitt motstånd. Vilket mina föräldrar tillhörde.
Så dina föräldrar tillhörde
vänsterrörelsen?
Och både vänsterrörelsen och islamiströrelsen
ville ha bort
kungen. Så där jobbade de ihop, så att säga.
Ja, mot samma mål. Och sen så visade det sig att det islamisterna ville var liksom något annat än de hade sagt. De hade ändå uttryckt sig på ett sätt som vänstern köpte. Men vad jag har förstått... ja, ett par år efter så blev det liksom tydligt vad agendan var. Till exempel skulle kvinnor plötsligt ha hijab på gatorna, vilket persiska kvinnor inte hade innan. Och man började införa liksom sharia-lagar och så vidare. Så det blev något annat än vad man hade trott. Vilket ju verkligen liksom präglade mina föräldrars liv sen hela vägen. Just det här jättestora hoppet, kampen, riskera sitt liv varje dag på gatorna i revolutionen. Och men mycket den typen av bilder man har sett från Iran, särskilt förra hösten. Man har liksom sett sina vänner bli skjutna på gatan, fängslade, avrättade, torterade liksom, för ett större mål. Och sen så blir det bara extremt mycket värre än det var innan.
Har det blivit det nu? Jag tänker... Det var någon som sa just det med slöjan i Iran, att de har blivit lite, att regimen där börjar förstå att vi kan inte stå emot tiotals miljoner människor, att vi ser lite mellan fingrarna på de som inte sätter på sig slöjan.
Precis. Så alltså, förra hösten så var det ju, det började med att Mahsa Amini blev mördad.
Mahsa Amini.
Mm. Det som har hänt är ju att det är väldigt, väldigt många modiga kvinnor som ger sig ut och inte bär slöjan. För att de har nått en gräns. Men med att inte göra det riskerar de ju fortfarande att bli fängslade, misshandlade, våldtagna, mördade. Och det var ju bara för några veckor sedan som en ytterligare kvinna blev slagen till döds av regimen för att hon inte hade slöja. Så jag skulle säga att det är snarare att det är modiga kvinnor än att de ser mellan fingrarna eller har blivit mer liberala.
Tycker du, jag tänker på det som hände i Iran, tycker du att västvärlden vände Iran ryggen? Och kvinnorna där?
Ja, man gjorde ju ingenting. Det var ju otroligt, det var ju sådana stora skrik på hjälp. Och det sjuka tycker jag är, jag menar, jag har ju växt upp med de här historierna om vad som hände på gatorna i början på 80-talet och vad den här regimen gjorde mot motståndare och så. Det som hände förra hösten var ju att vi kunde se bilderna. Alltså jag vaknade varje morgon till nya bilder, nya offer. Det går ju liksom inte att vända bort blicken mot något du faktiskt kan titta på varje dag. Och att trots det hellre välja liksom passivitet är ju ett jättesvek. Men jag måste säga att det gjorde mig. Jag är ganska naiv och idealistisk av mig i grunden. Jag liksom tror att saker kan bli bra. Men jag tror jag någonstans förlorade lite hoppet på liksom medmänsklighet.
Jag förstår dig. Men tillbaka till dig. Du växer upp i Sverige.
Ja, precis.
Så hur gammal var du när du kom hit?
Ja, så det var ju liksom det som mina föräldrar är revolutionärer. Och sen så pågick också ett krig då mellan Iran och Irak. Så 1983 när jag föds, då är det dels den här liksom postrevolutionen, men fortfarande då islamisterna som trycker ner motstånd. Det är också krig mellan Iran och Irak. Vi bor i Teheran, det är mycket bombningar. Och jag vet att jag blev så bortskickad på landsbygden som liten och sådär. Och till slut då, 86, när jag var 3 år, så kom vi till Sverige. Vilket för mina föräldrar var en väldigt fin sak, för att de hade ju hört i vänsterrörelsen, hade den här liksom drömmen om jämlikhet och jämlikhet, frihet, allt det som de liksom såg i Sverige som nation. Så jag växte verkligen upp med att, alltså, här har de lyckats med det som är omöjligt att åstadkomma. Och att liksom värdera de sakerna väldigt högt. Växte upp i Gustavsberg. Refererade till det i min första bok som fabriksorten. Som var en väldigt speciell plats på den tiden. Det fanns liksom många personer från andra länder. Men det var ju arbetskraftsinvandrare från framförallt Finland, lite Italien, lite Grekland och så. Och vi var ju bland de första flyktingarna. Alltså som inte var där för att jobba i fabriken, utan hade kommit av andra skäl. Vi var några familjer från Iran. Det kom någon familj från Chile. Alltså det var liksom en liten, och alla var politiska flyktingar. Så det var en ganska så här speciell miljö att växa upp i. Där jag å ena sidan blev väldigt svensk, väldigt tidigt. För det fanns liksom inte så mycket annat att bli. Det var väldigt naturligt att bli svensk. Men å andra sidan så såg vi väldigt annorlunda ut. Vi var få. Man förstod inte riktigt vad vi hade där att göra. Så det fanns också väldigt mycket rasism. Och sen växte ju nynazismen ibland på var vi 90-talet. Så det var liksom den här dualiteten mellan att så här, ett blir väldigt mycket... Ja, men ett med det samhället som jag bodde i, kulturellt, identitetsmässigt. Och sen samtidigt för höra att jag inte hörde hemma där.
Men okej, okay. Och hur länge bodde du där?
Jag bodde där tills jag var 19.
Men du är ändå uppvuxen i Stockholm då?
Ja, i Gustavsberg, ja.
Och Gustavsberg är ju, det ligger ju exakt mot Värmdö.
Ja.
Ni funderar aldrig på att flytta till ett annat område?
På vilket sätt menar du?
Ja, men kanske närmare flytta från, för att jag menar, där jag växte, vi kom till Sverige 78. Ni kom hit 86. Mm. Då, som du säger, det var det mest greker och turkar och någon finner liksom. Mm. Men sen då när jag började högstadiet 90, då var det jättemycket iranier, chilenare, som du säger. Mm. Då kom
politiska flyktingar.
Då kom ju ni. Mm. Jag är ju mer gammal svensk då. Mm. Du var det syns. Men då fanns ju inte den där rasismen på samma sätt. För det var väldigt blandat. Men jag tänker ändå att du hade ju chilenare, finnar och greker. Mm. Du kände aldrig att ni var liksom, hade någonting gemensamt då?
Nej. Det kan jag inte säga. Eller det beror på hur man ser det. För jag menar, jag såg mig själv som en gustavsbergare. Så det var inte som att jag kände att jag inte
hörde
hemma. Det är det jag menar med den här dualiteten. Att jag var ju så här, liksom här bor jag och... men växte upp med, du vet, alltså Värmde, somrarna är magiska, det är ju som att komma till paradiset liksom. Som en så Astrid Lindgren miljö på många sätt. Jag såg inte mig själv som så här jätteapart, men jag blev ju påmind väldigt ofta om att jag hade svart hår och jag var liksom så. Och
var du mobbad?
Alltså jag har aldrig satt i ordet på det trots att jag typ blev så här slagen och sparkad på och så där. Det är inte intressant på att tala om.
Och vem sparkade och slog dig?
Ja, men killar i klassen.
För att du hade svart hår?
Ja, det här är på lågstadiet.
Och vad gjorde läraren åt det här?
Ingenting som jag minns av. Det roliga är att när min mamma läste min första bok, som handlar lite, inkluderar det här, så var hon så här, varför berättar du aldrig det här för oss? Det var inte ens att de, alltså jag berättade inte ens hemma. Jag tror liksom aldrig att jag har tagit in det på tal om att man bestämmer sin identitet. Jag har aldrig liksom gjort det som en del av mig. För att jag kände nog aldrig riktigt att det hade med mig att göra. Och så här, jag råkar ha svart hår här. Liksom, de gillar inte det. Det är inte jag som person. Men vad menar du med annat område? Menar du liksom ett område där det fanns fler blattar? Så, ja. För det var något som mina föräldrar var väldigt aktiva kring. Det beslutet. Att vi skulle bo på en svensk plats.
Men det är många iranier som tänker så. Ja. Vi pratade ju om det. Innan podden pratade vi om det. Att många iranier har ju velat bli försvenskade.
Ja.
Tar sedan dit och integreras och så vidare. Mm. Vilket också varit deras framgångssaga i Sverige.
Ja, det tror jag absolut.
Jag kommer ihåg att alla var ju, som jag har sagt i många poddar här, lite avundsjuka på iranierna. Man bara, gud, de är svenne wannabes. De går i kortare kläder än vad svenskarna gör. Så själv bara, jag får inte ha den där korta kjolen hemma. Du vet. De var bara ren och skär avundsjuka, kan man ju erkänna idag.
Men jag tror också att det kom av att de iranier som kom då var ju just... Man tänkte liksom, det var ju den tidens mest progressiva personer i Iran som hörde till då den här vänsterrörelsen då, som ville ha frihet. Så det var ju inte de personer som var religiösa eller traditionella som kom i första hand, då i alla fall.
Nej, och det spelar ju ingen roll för araberna eller liksom, och nu ska man inte generalisera, men många tyckte ju att ni var lite svikare.
Ja,
så var det ju. Och sen så här med facit i hand, vilka är det som har lyckats? Jo, de som har integrerat sig. Mm. Så det är ju liksom, man måste ju ge cred till era föräldrar som verkligen ville ta seden dit man kommer och verkligen integrera sig. För det handlar ju om det, vilket land man än kommer till.
Så är det, och det ska jag faktiskt säga, en sak som verkligen... Jag är vuxen åldern. Nu, mina föräldrar gick båda bort tidigt. De var runt 50. Så jag har liksom inte haft så stor del av mitt vuxna liv med dem. Men en sak som jag verkligen har tänkt mycket på, särskilt kring min pappa som var väldigt medveten i de här handlingarna, var att alltså, genom att välja den här ganska djupa assimileringen som vi ändå liksom genomgick då, och jag och min lillebror som sen föddes här blev ju svenska. Så. På ett sätt så förlorade ju de en del av närheten till oss. Vi blev ju något annat än vad de själva var. Men det var ett väldigt aktivt val. Att för att det här ska gå bra så behöver barnen bli något annat. Trots att det kanske skapar avstånd mellan oss. Vi inte riktigt förstår varandra kulturellt.
Exakt, för de kan ju inte bara när man är 40 år gammal bara hej, nu är jag svensk helt plötsligt. Mm. För de är ju så präglade av sin uppväxt.
Precis.
Men de offrade ändå sina barn till det nya kulturella Sverige för att bli svenskar. Inte för att de kanske alltid kände att det där var en del av deras kultur, men för att barnen skulle klara sig så himla bra. Precis. I det svenska samhället så är det viktigt att de blir svenskar.
Ja.
Och det är ju en fin tanke, men jag tror också att man skulle kunna. Kan du persiska till exempel?
Alltså jag kan persiska, men jag pratar ju som en 10-12-åring. Åsna, liksom. Som en åsna.
Mara. men jag tänker ändå att man ska kunna ge barnen vårt kulturella arv och våra traditioner. Jag menar så här, jag tycker inte det är fel när man bjuder hem svenskar på mat. Fast man hos dem får sitta på rummet. Till exempel. Så att mycket av vår kultur som har mycket värme och kärlek och den här gemenskapen. Tycker jag faktiskt att vi behöver lära svenskarna också.
Ja, och det
men det är också en osäkerhet när man kommer hit. För man vill ju bara liksom att det ska bli bra. Mm. Och sen kanske när det har gått en generation så kanske man inser så här. Men fan, jag hade
kunnat.
Ja, det här hade jag faktiskt kunnat låta henne kvar. Eller, men det är svårt att veta.
Det är svårt, det är jättekomplexa saker. Men jag tycker också att det är liksom inte svart eller vitt heller. Nej, alltså, jag skulle säga att liksom, om man nu kan definiera det på det sättet. Att så här, jag är ju svensk på på en liksom, kanske värderingsnivå, hur jag ser på världen. Min pappa tyckte att jag var extremt individualistisk. Och det var jag ju jämfört med honom. Kommer från en kollektivistisk kultur liksom. På så sätt är jag ju väldigt svensk. Men maten till exempel var ju alltid närvarande. Och min, nu är det min exman. Men Gustav då.
Han, är du skild idag?
Ja, idag är jag skild. Men han lagar den bästa persiska mat jag har ätit i mitt liv. Och mina barn älskar den persiska maten för att den finns där. Och har varit viktig. Och en sak som har hänt ett par gånger som får mig, alltså typ ger mig tårar i ögonen, för att jag förstår inte riktigt hur det gick till, det är att om vi inte har ätit persiskt på ett tag och den persiska maten kommer fram på bordet, så kan min dotter som är 9 år aldrig ha haft liksom persiska morföräldrar då. För de var borta. Inte har hållit på och gått hem till iranier. Men när det kommer persisk mat på matbordet hemma, då reagerar hon hela sin kropp. Och bara, det luktar hem. Och det tycker jag är så fint. Att trots att man skalar av. Och liksom, det finns inget riktigt arv. Det finns inte, människorna finns inte längre här ens. Så bärs någonting vidare. I det här fallet maten. Jag lyssnar fortfarande mycket på musiken.
Gogosh.
Mycket gogosh. Mm. Absolut. Det är mycket gammal. Det är liksom den musiken mina föräldrar brukade lyssna på. Som jag lyssnar på.
Mamma, vänta. Jag måste hitta min identitet. Jag måste lyssna på mamma och pappas musik.
Det är verkligen så.
Ja.
Men de grejerna. Jag är jätteintresserad av de här frågorna. Men jag har ju liksom inga svar. Att så här, de identitetsfaktorerna finns. Men det är inte de som styr hur jag lever mitt liv. Eller interagerar med samhället. Eller med, förstår du? Så någonstans finns det ju. Men var i mig det är svårt att peka på.
Nej, och ibland kan man väl bara se sig själv som en världsmedborgare. Ja, man tar lite av allting och så blir det goodie-goodie så länge man är schysst och bra. Liksom,
ja,
och man, och
alltså, vet du också vad det handlar om? Det handlar ju om att så här... Nu låter det kanske förenklande, men någonstans handlar det om att man gör ju det man behöver för att kunna ha det bra. Eller hur?
Såklart. Men jag går tillbaka till dina tidiga skolår. Jag vet att vi, nu har vi snurrat runt här lite. Vi måste klippa i det såklart. Men om vi går tillbaka och du blir slagen. Blir du slagen även på mellanstadiet och på högstadiet?
Nej, men det här är ju väldigt intressant då. För att på lågstadiet, då har jag de här liksom tydliga minnessekvenserna. Alltså, jag har minnessekvenser när jag ligger på skolgården. Och det står ett gäng killar runt mig och sparkar liksom. Men sen... Alltså, låt säga så här, det var lågstadiet. Mellanstadiet, då var det kanske mer så här gliringar, du vet, svartskalle, turkjävel, bla bla. Men sen hände ju det intressanta, för när skolan liksom började bli på riktigt, med betyg och så, då kom det ju från de vuxna. Så jag var väldigt duktig i skolan. Alltså verkligen, så jag var duktig flicka fram tills jag var ungefär 28, när jag la ner det, totalt.
Jag tänkte säga, jag har aldrig varit duktig flicka, men okej.
Ja, alltså det är
bravo.
Ja, men det är inte så himla bra.
Jag vill vara det.
Jag är glad över att inte vara det. Jag tänker väldigt mycket på det med min dotter nu. Att jag märker att impulsen är att, kan hon inte vara lite duktig flicka? Och så jag säger nej, fan, hon ska inte vara det. Men, jag var en duktig flicka. Jag liksom pluggade hela tiden, räckte upp handen, satt som ett tänt ljus på lektionerna. Och jag kommer aldrig glömma när vi skulle få betyg i svenska första gången. Och min svensk lärare, en lite äldre kvinna, tar mig ut ur rummet. Vi står utanför klassrumsdörren. Man går i åttan då, hur gammal är man? 13, 14?
14.
Ja. 14. Och så säger hon till mig att du ska veta att det spelar ingen roll om du har alla rätt på proven. Och räcker upp handen hela tiden. Du kommer aldrig få MVG i svenska. För att svenska är inte ditt språk.
Nej, vad är det då?
Jag vet inte. Sen skrev jag tydligen romaner. Så var hon, du vet. Men jag kom,
har du skickat hem romanerna till henne?
Alltså vet du, jag vet att en person skickade min första bok. Jag gjorde inte det. Men det var en annan lärare på skolan som hade hört det här. Som gjorde det. Men jag kommer aldrig glömma det i ögonblicket. För jag var verkligen så här. Vad är det hon försöker säga till mig? Förstår du? Vad är syftet med det här
samtalet? Hon hade ju bara fördomar och var lite halvrasist antagligen.
Ja, precis. Men jag var 14.
Alltså, jo, nej, men det är ju hål i huvudet på kärringen. Men så är det ju. Och jag vill ändå bara tillägga det så att. Just svensklärarna är ju egentligen humanisterna. Alltså om jag går tillbaka till min skolgång. Alla mina svensklärare har ju varit de mest humanistiska av lärare så att säga. Alltid varit inkluderande och försökt höja upp människor och så vidare. Så att det klingar inte rätt på något sätt med din svensklärare.
Nej, men hon, det var ju en speciell karaktär. Ja. Och jag menar, sen har jag har haft fantastiska lärare.
Såklart.
Också. Och henne hade jag inte hela högstadiet, vilket var bra då för mina betyg, för det spelade ju ingen roll vad jag gjorde i hennes klassrum. Så det här fanns ju liksom på olika nivåer lite hela tiden. Men jag skulle nog säga att just då så var jag ju självklart berörd av det. Jag minns, alltså särskilt vill jag säga att en sak som var, det här är också så roligt med barn. För man är ju ofta så mycket mer, vad ska man säga, påverkad av det som händer ens föräldrar än det som händer en själv ju. Jag vet att det jag tyckte var jobbigast och mest smärtsamt under min uppväxt, det var att röra mig i samhället med min pappa. Som... Ja, alltså det var inte att han hade några särskilda hotfulla attribut. Men han var en man från Mellanöstern. Och att gå runt i Gustavsbergs centrum, eller i sporthallen, jag spelar mycket idrott liksom, med honom. Han var ju alltid med. Och se hur folk var mot honom. Hur man tittar på honom, tilltalar honom. Det var liksom några gånger där man faktiskt gav sig på honom också. Verbalt och någon gång fysiskt som jag bevittnade. Det var väldigt smärtsamt.
Vad gjorde du som barn? Vad kunde du göra?
Jag kan ju inte göra något. Jag försöker ju typ på något märkligt sätt trösta honom. Han vill ju inte att jag med hans barn ska trösta honom. Det tyckte jag alltid. För jag vill ju också bevara hans självrespekt, hans självbild. Eller hur? Och det var inte så när jag gick med min mamma. Hon var inte hotfull på samma sätt.
Nej, det är klart. Den Mellanösternmannen, han är ju förtryckaren. Ja. Han är ju farlig, han är ju terroristen. Han är ju kvinnomisshandlaren. Alltså de här konstiga fördomarna. Men i alla fall.
Men alltså det tyckte jag var tufft. Det som var mot mig, det var liksom inte... Det var bara liksom.
Det förstår jag. För det var ändå liksom, det är någon du liksom ser upp till, det är någon du högaktar som blir bespottad på gatan. Precis. Det blir
bara av att liksom dyka upp.
Bara att vara lite hårig
i
Iranien.
Ja, det var inte som att han så här, alltså han gjorde ingenting. Han bara satt
där. Pratade han om det hemma?
Aldrig. Aldrig.
Och du pratade aldrig med honom om det här? Ni la locket på?
Och det är synd att man inte får ha de här konversationerna i vuxen ålder. Det hade jag väldigt gärna velat ha. Men nej, vi pratade aldrig om det. Men han upplevde ju. Alltså, han kunde ändå, när jag var lite äldre, komma och fråga mig. Liksom, det här hände, varför tror du att den här personen gjorde så?
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Du säger att dina föräldrar dog när du var i 15-årsåldern. Mm. Hur gammal var du då?
Jag var... Vad var jag? Jag var ungefär 27, 29 någonstans där. Så det var liksom innan jag gifte mig och skaffade barn och så.
Och varför dog de?
Alltså mitt svar på det är att de dog av sina trauman. Så det egentligen var min andra bok heter. Eller handlar om. Det var min andra bok handlar om att... Man liksom, bara för att man flyr från ett helvete så blir man inte fri från varken det man har upplevt eller det man har förlorat. Och jag kunde ju se att de bar på det här i sig. Och sen så var att bygga upp ett nytt liv också ett trauma. Mitt i ingenstans, liksom, alltså utan sammanhang, utan att ens egentligen ha velat... Så det som hände var att en kväll så ringde det på min dörr. Och när jag öppnade så var det polisen. Och de sa att min pappa hade hittat stöd. Och då hade hans hjärta bara stannat. Liksom, på ett ögonblick så. Han var 50. Och bara 3-4 veckor senare så fick min mamma en fas 4 cancerdiagnos. Äggstockscancer som hade spridit sig i hela kroppen. Så hon dog efter ett par år efter det.
Och har du din bror varit nära i det här? Ni kunna prata om det?
Absolut. Alltså vi är väldigt nära. Vi umgås mycket med våra barn och försöker skapa ett sammanhang för dem av oss. Så. Vi hade, det var inte den lättaste barndomen. Det var mycket trauman som liksom låg på bordet. Det var mycket att hantera för oss. Vi var ofta föräldern i rummet.
Men de levde ju ihop och de hade ju varandra.
Nej, de var skilda.
De var skilda,
de var skilda från att jag var 11.
Ah.
Så de levde båda ensamma.
Okej, okay. Så ni bodde så varannan vecka, mamma och pappa?
Ja, det var ännu mer komplext än så. För på den här tiden så gjorde man som så, vilket jag aldrig kommer förstå. Man delade upp oss. De fick en var. Och så hade vi helgerna ihop, i princip. Och på olika sätt så fick vi ta hand om varsin förälder, kan man säga.
Och deras traumatiska upplevelser från Iran och deras...
Precis. Och jag menar, det fanns jättemycket kärlek och värme och så. Men det fanns mycket som behövde hanteras, eller som inte...
Bearbetas.
Precis.
De hade egentligen behövt sitta hos en psykolog varje
dag. Ja, vilket liksom... Jag menar, jag kan sitta hos en psykolog och prata om deras trauma.
Alla behöver tömma sin skitpåse.
Men de, flyktingar... Alltså, hur skulle de sitta med en psykolog? Liksom?
Nej, men hälften har ju posttraumatisk stress utan att veta om det. Men
precis.
Det är ungefär som att säga så här... Ja, oj, jag hade ADHD för 20 år sedan. Det var ingen som... Det var bara så här... Ja,
precis.
Vi kommer från så här, kriget, vi mår dåligt ungefär.
Precis. Och de hade aldrig haft varken liksom... tiden eller resurserna eller och det är så roligt, för som sagt min andra bok handlar om den föräldragenerationen och den fick stor spridning och gavs ut i många länder och så, och sen så fick jag en inbjudan att komma till Duke University i USA, som är ett ganska fint universitet, så hade alla studenterna i en klass fått läsa boken över sommaren. Och så åkte jag dit för att föreläsa och prata med dem om det, vilket var en jättefin stund. Men det var också väldigt, jag blev lite full i skratt, för att mot slutet så var det en tjej som räckte upp handen och tänkte liksom en så 18-årig amerikansk tjej som kommer från ganska väl bärgad bakgrund. Så. Hon bara, men varför gick hon inte bara i terapi? Och att försöka förklara för den här tjejen att liksom...
Vem gick i terapi på 1800-talet? Nej, men typ.
Ja, men också så här, vem går i terapi som kämpar med att bygga upp ett nytt liv? Alltså, vem har tid?
Jo, men vem vet ens om vad terapi är för 30 år sedan? Det var ingenting man pratade om på samma sätt som nu. Och också så kan det ju vara så att i våra länder, nu säger jag våra, liksom, nu drar jag alla över en samma kam, men i Mellanöstern, då är det så mycket man pratar med familjer, man pratar med släkten, vänner, ingenting är tabu.
Mm.
Jag mår dåligt, jag vill bara ta livet av mig, eller allt det här. Alla säger det högt och tydligt, det är ingen som gör det. Men man gör det inför en grupp av människor. Kommer man till Sverige är redan utstött, liksom, och så ska man så här, skydda sina barn, man ska integrera sig så här. Det här med att prata ut och prata av sig, vem ska man göra det till?
Ja, och det där är ju jätteintressant.
Det är svårt,
absolut.
Du?
Och det är ju också, jag tror att det jag nämnde tidigare, det här med att, liksom, att en av de mest framträdande svenska dragen är individualismen då. Att man blir ensam. Man kommer från ett jättestort sammanhang. I mina föräldrars fall då, liksom syskon, och man bor nära och det är tajt. Man är i en miljö där människor inte lever ihop på samma sätt. Så. Jag tror att den skillnaden, alltså att gå från att inte ha varit ensam till att bli ensam, är jättedrabbande.
Ja, det är ju psykisk misär, skulle jag säga. Jag tänker, du, din bror Klara är väldigt bra. Ni är sjukt duktiga i skolan. Ni tar ändå scenen dit ni kommer. Era föräldrar lyckas ju ändå med er, måste man ju säga. Hur känns det för dina föräldrar när du kommer in på handel, som är ju något jättesvårt få förunnat? Är de stolta över er?
Det här är ju en väldigt rolig historia. För att min mamma ville ju, eller så här, jag skulle bli läkare. För det ska man ju bli, liksom. Det var ju planen.
Alltså, ni måste förstå att alla idag vill att deras barn blir läkare eller ingenjörer. Tandläkare, det är B. Det är om man inte kommer in på läkarlinjen.
Så jag skulle bli läkare.
Man skojar ju om det här, fast det är ju så.
Ja, men liksom, som den så här då duktiga flickan jag var, så läste jag natur på engelska. Högsta betyg i allt. Stod där och bara, men nu blir jag ju läkare. Nu har jag ju liksom preppat för det. Och redan då så kände jag att fan, jag är så fed up med att göra allt. Alltså leva mitt liv bara på premissen att det här samhället ska acceptera mig. Alltså jag kände verkligen
så här. Men var det inte snarare att det var din mamma som ville?
Både och, det är ju det här. Ja. För det jag växte upp med var så här. På ena sidan, en mamma och pappa som i all kärlek, men ändå på något sätt ville att jag skulle göra deras uppoffringar värt det. De hade ett jättestort behov av det, och det förstår jag. Vi gav upp allt det här. Här är en massa möjligheter. Maxa dem. Liksom. Maxa dem i varje läge. Och sen här har jag alla de här personerna som säger till mig att du hör inte hemma här. Det spelar ingen roll hur duktig du är. Du kommer inte få betyg. Du har inte en plats här. Så på något sätt så är det från två håll. Så säger man till mig att du måste vara maximal för att få existera. Det var liksom det jag gick ur gymnasiet med. Då hade jag haft anorexi och du vet. All skit du kan tänka dig, på tal om då duktiga flickor och att man inte vill vara det. Jag bara kände, jag kan inte bara följa den här mallen. Och då var det så att min pappa hade av någon konstig anledning, hade han börjat hålla på med aktier och läsa Dagens Industri. Jag visste inte vad handel sa. Men så kom han en dag och hade typ strykit under i tidningen. Och bara, alla de här människorna har gått på samma skola. Du kanske ska kolla upp det. Och då kände jag att, amen, låt mig bara slänga mig i det här. Jag hade en bild av Handels av att det var liksom etniskt svenskt, mest killar, bara borgerligt. De flesta kom med, från pengar. Jag skulle ju vara typ som en fågelskrämma i sammanhanget. Det var liksom den bilden jag hade. Min mamma fick panik. Och hennes tes, som jag inte tror att hon på något sätt var ensam om, var att om du är läkare kan du rädda liv. Då behövs du. Och ingen kan säga att du är värdelös. Om du ger in i det här, hon bara, vi har ingenting att ge dig. Vi har inget nätverk. Vad ska du få för jobb? Vi känner ingen.
Det får man när man har gått på Handels.
Och det är ju det. För då kommer jag ihåg, på tal om, nu pratar vi med min svensklärare som ett dåligt exempel. Men då hade jag en syokonsulent på gymnasiet. En ung tjej kommer jag ihåg. Hon har varit ganska nyexad. Och jag kommer ihåg att jag satt i samtal med henne och bara, jag ska ju bli läkare. Men jag tänker så här om Handels. Men min mamma har sagt att hon har inget nätverk att erbjuda. Och den här kvinnan tittade på mig och bara, men du kan ju bygga ditt eget nätverk. Och det var som en sån här halleluja moment, du vet. Som mina föräldrar aldrig hade vågat tänka. Förstår du? Ja. Så jag körde på det. Och det visade sig faktiskt också vara... när jag säger det här så tittar folk alltid skeptiskt på mig, men för mig så var Handels den mest inkluderande miljön som jag dittills hade varit i. För att jag bedömdes inte på min hårfärg. Jag bedömdes inte på var jag bodde. Jag bedömdes på 3 saker skulle jag säga. Att jag var smart. Att jag ville mycket. Och att jag tyckte om att ha kul. Det var liksom bara min person. Och sen så blev jag efter första året framröstad till kårordförande. Fick jättemycket både exponering, möjligheter, nätverk. Ja, jag kan liksom säga att på många sätt så har jag egentligen aldrig känt mig så hemma någonstans som där. För att det inte spelade någon roll var jag kom från. Och nu vet jag att det finns folk som har andra upplevelser. Men för mig var det verkligen så.
Vad började du jobba? Vad är ditt första jobb efter det?
Alltså här hade jag ju då en lite sökande period. Jag fick ju, alltså jag är så tacksam för det. Men jag fick, när jag växte upp. Det ordet jag fick höra oftast var MK-not. Vilket betyder möjligheter. Okej? Okay? Här finns massa möjligheter. Ta varenda en. Och jag sprang liksom. Vad tror du händer när man blir kårordförande på Handels? Dignande buffé av möjligheter. Du träffar allt och alla liksom.
Inom näringslivet.
Inom näringslivet. Mm. Och jag var ju inte bara då. Nu är jag vuxen nog att jag får säga. Att jag var inte bara smart. För det var jag. Men jag var också väldigt driftig. Så jag tog ju tillvara på allt där. Och jag var överallt. Jag lyckades övertala McKinsey att ta in mig fast jag, alltså jag hade ju inte hunnit plugga så länge för jag var ju kårordförande på heltid och du vet. Fick jag göra ett internship där, jag var i Stockholm, de övertalade dem att skicka mig till Silicon Valley, kommer där som 22-åring, kan ingenting, sitter på ett techbolag och ska typ, alltså jag ville skriva, lärde känna Gunilla Herlitz. Hon var underbar, gav mig jobb på Dagens Industri. Jag fick skriva. Alltså jag fick allt.
Du fick ju allt.
Jag fick allt. Allt jag ville.
Och Silicon Valley, alltså det ligger ju på västkusten.
Precis. Och alla techbolag är samlade. Så det är en väldigt så, liksom, vad ska man säga, high achieving. Ett litet kluster av människor som vill mycket. Men det som hände var väl att jag hamnade i någon form av, och det här är lite lustigt då, men jag är också tacksam för det, som då 23-åring i en stor existentiell kris. Att igen, så vad håller jag på med? McKinsey bara, ah, du var grym, här är ditt anställningsavtal när du är klar, här är din pensionsplan.
Det är en bank också.
McKinsey är
fondbolag eller vad ska man kalla
det för? McKinsey är ett
riskkapitalbolag.
Nej, de är faktiskt, de är inte i finans, utan McKinsey är en konsultfirma.
Ah.
Som är liksom så här högst upp, alltså studenterna på Handels har haft det så här högst upp på där de vill jobba i 10 plus år liksom. För att det också öppnar många möjligheter. Det är internationellt, om du har fått jobb på McKinsey, då är det som en så här etikett att du är smart. Så då plockas du därifrån och så. Så det är liksom, det är i princip så här, det jobb som, det bästa jobb man kunde få. Efter Handels,
på McKinsey.
Fick jag efter ett år signat klart liksom.
Så vadå, du jobbar och pluggar samtidigt då?
Ja, alltså jag tog ledigt från studierna för att jobba, fast jag inte ens var klar med studierna.
Men vänta, jag måste fatta. Mm-hmm. McKinsey såg till så att du kom till Silicon Valley.
Ja.
Så det var inte så att du jobbade på McKinsey.
Jo, precis.
Du jobbar på McKinsey. Mm. Men du säger att de är ett bolag som, jag måste hänga med här.
Ja, de gör konsultuppdrag åt stora företag.
Okay.
Och så finns de över hela världen. Och det är så här, svårt nog att få jobbet där. Som internship då, som det är, när man inte är klar med plugget. Men jag var inte nöjd med det. Att jag hade övertygat dem att ta in mig, fast jag inte ens hade hunnit plugga en kvart. Jag lyckades också övertyga dem att våga skicka mig till USA.
Som konsult,
för att jag ville det, liksom. Ja. 22-åring, ingen examen.
Inom liksom techbolagsbranschen.
Ja,
ja. Och du kunde ingenting om tech?
Nej, jag kunde ingenting om någonting. Jag var smart, jag ville mycket. Ja. Det var liksom.
Ja, ja.
Men poängen är att jag brände ljuset i båda ändarna i raketfart. Liksom.
Då allt, blir man ju utbränd till slut.
Allt som var prestigefyllt, bäst, som liksom förklarar... Det här är ju sorgliga då, om vi kommer tillbaka till identitetsfrågorna. Allt som förklarar för omvärlden att jag är bra vill jag bara samla på hög. För att jag hade vuxit upp med det här. Att så här, du har ingen plats här. Så jag bara körde. Och vid 22-23 så kände jag att jag kan inte göra det. Och det här är väl liksom den största insikten kanske jag har fått i mitt liv. Att när mina föräldrar flydde från en islamistisk, fundamentalistisk regim för att bli fria. Och sen ville att deras barn skulle ta tillvara på alla möjligheter som fanns i det här fria landet. För mig blev konsekvensen av det att jag var inte fri. Jag var liksom fast i den här klon av att tillgodose mina föräldrars önskemål, bevisa för det här samhället att jag är värd något, att jag liksom, att de kanske till och med ska vara lite glada för att jag är här. För jag är bra, titta på mig. Som en så här clown. Titta på mig, jag är bra. Och det var en jättestark drivkraft. Och som jag då i den åldern kände att det här är inte ett liv.
Alltså, man kan ju säga att du har haft en dålig självkänsla med ett jättebra självförtroende.
Ja, absolut. Men också liksom en fel bild av vad det är att leva ett gott liv, ett fritt liv. Att som bara var bunden av andra personers öga på mig.
Har du träffat många med samma situation som du i Sverige?
Alltså jag har träffat väldigt många som fortsätter, ska jag säga. Alltså som i min ålder idag, nu är jag 40, som fortfarande kör på samma. Det har jag gjort. Jag har inte träffat jättemånga som har varit så här, vänta nu, vem jag är det här för. Det har jag inte.
Men som har upplevt det här att man hör inte hemma i samhället och att föräldrarna har de här kraven.
Kraven har jag hört mycket. Jag kan uppleva att folk kanske inte riktigt, det här är då mina ord, min tolkning. Jag kan känna att folk kanske inte riktigt vågar sätta ord på vad de har känt och upplevt i termer av du hör inte hemma.
Som när med din mobbning nu som du för första gången.
Och jag har aldrig använt det ordet. Jag har berättat om det som har hänt, men jag har inte satt i ordet på det. För att det finns väl liksom någon skam i det. Precis som det fanns en skam när min pappa blev liksom utsatt. Man vill ju inte bära på det här. Det är inte liksom det här att så säga att det var en drivkraft. Det är komplexa frågor. För man måste, alltså jag tänker att så här, livsresan kommer ju sen att handla om att så här, kunna skilja på sitt eget jag och på det man har fått höra. Det nedsättande man har fått höra och uppleva. Och kunna ha dem separerade från varandra. Och där har ju mina barns pappa, Gustav och jag, har ju extremt olika erfarenheter då. För han växte ju upp med så här, det här tycker jag är det magiska liksom, ordet på något sätt. Han växte upp med så här, gör vad du tycker är kul. Jag ska säga det. Att jag hörde aldrig någonsin under min barndom, ungdom, ha kul. Det fanns inte. Vi var inte här för att ha kul. Förstår du?
Nej, men
vi var här för att jobba hårt. Ja, det var så här, jobba hårt. Mm. Det fick jag höra. Men ha kul. Jag var på en lyckokryssning med Amelia. Där hon så här, har med sig författare på en båt och så är det liksom, pratar om sina böcker. Och jag tycker namnet är lite roligt att det heter lyckokryssning. Och så stod jag där, på tal om så här duktig flicka också. Min son var typ 3 månader, hade honom i sele på scen liksom hela tiden. Man bara, stanna hemma och ta hand om ditt barn istället för att gå och föreläsa. Men jag stod där och bara så här...
Du och Gunilla von Plate.
Precis. Alltså, på tal om duktiga flickor då. Jag stod där och bara så här... ingen har någonsin, och då var jag, när han var liten, var jag 35. Jag har aldrig haft liksom, nu har jag det, men så här, jag växte inte upp med att så här, lycka var ett livsmål. Att ha roligt var något man pysslade med. Det fanns inte. Alltså det var liksom, jobba hårt, skapa ett liv, Se till att det är tryggt och stabilt.
De glömde bara meningen att ha kul längs med vägen.
Precis. Ja, det fanns liksom inte. Och det är väldigt dubbelt för att idag, eftersom jag har gjort det här arbetet sen jag var 23 då, och vridit om mitt liv, men ändå har med mig den här grunden, så är jag tacksam. Du vet, jag har min utbildning, jag har mina erfarenheter, jag har mitt liksom, haft mina möjligheter. Så jag kan inte säga att jag idag fördömer det de gjorde, för jag lever ett jättebra liv. Tack vare. Du vet. Så det är superkomplext. Jag menar, kan jag...
Och jag har kul på grund av...
För att du fick höra att du skulle ha kul. Så. Ja.
Tycker ditt liv är så jävla intressant. Du har skrivit 3 böcker. Och det handlar ju om din uppväxt och bakgrund. Du har gått på handel. Du har haft toppjobb. Du har ju till och med jobbat med gräsrotsorganisationer. Berätta lite om det.
Ja, men det var ju då, när jag bestämde mig för att jag skulle göra, inte skulle försöka göra alla andra nöjda med mig, utan så här, följa, eller hitta, följa är fel ord, för då skulle jag ju så här, hitta, finns det någon där inne? Men det fanns det ju, och när jag skulle följa det, då var det så här, jag hade drömt om att bli författare hela livet. Alltså när jag var liten, då var det så här, jag älskar att läsa, det är det enda jag vill. Min pappa sa till mig han uppmuntrade det väldigt mycket, alltså kultur överhuvudtaget. Men han var så här, det är en hobby. Du måste ha ett riktigt jobb. Vi har inte råd att gå och bli författare. Du måste ha en inkomst, en utbildning, en inkomst liksom. Det där kan du göra på sidan av. Någonstans i bakhuvudet så fanns ju alltid det där. Så när jag lämnade hela den här cirkusen där jag var clownen och bara sprang på allt för att få validering, så började jag skriva min första bok, typ ganska direkt. Och det var verkligen en så här stor grej. För det var det första jag hade gjort för mig själv. För att jag ville. Och den kom ut och den fick jättefina recensioner. Jag var så här, shit, jag kunde förverkliga något som bara var jag. Liksom. Och sen då så ville jag inte jobba i näringslivet. Utan med min... liksom, mina föräldrars bakgrund, deras liksom, vad ska man säga, sociala intressen och med liksom det jag hade vuxit upp med och uppskattat med Sverige. Trots det jag upplevde som barn, så har jag ju, alltså faktiskt alltid tyckt att Sverige är fantastiskt. Det är 100%. Jag älskar det här landet. Jag känner att det är ett jätteprivilegium att få leva här.
Och jo, då, för att det finns så mycket goda krafter.
Det finns så mycket gott. Alltså grunden är så jävla god. I en sån otroligt vacker förpackning dessutom. Jag är jättetacksam över Sverige. Och det var faktiskt efter riksdagsvalet 2010. När Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Som jag verkligen kände att liksom, amen, det här är ett symptom på att något har gått fel. Att människor inte känner sig inkluderade på olika sätt. Är rädda, står utanför. Som gör att liksom, missnöjesparti får så mycket utrymme. Och då kände jag att jag vill, liksom, jag vill jobba med sociala frågor på något sätt. Och ihop med en person som jag lärde känna när jag var kordförande på handel, som heter Per-Olof Söderberg, som är liksom finansentreprenör. Så drog jag igång en social organisation som heter Inkludera, som hittar liksom starka egentligen entreprenörer, sociala entreprenörer, som har utvecklat ett nytt sätt, ett effektivt sätt att stötta en målgrupp som riskerar utanförskap på olika sätt. Som verkligen hjälper målgruppen.
Går ni in med pengar då?
Nej, det är det vi inte gör. Vi trodde först att vi skulle göra det. Men det jag insåg efter ganska kort tid var att om jag lägger tid, om jag har ett team som lägger tid på att hjälpa dem att bygga organisationerna, så kan vi få in så mycket mer pengar än vad liksom att bara hålla på och samla in pengar och ge till dem. Så det vi har
gjort, ger dem kunskap helt enkelt.
Vi jobbar med dem, vi jobbar jättetajt. Går in som man går in i ett bolag liksom, fast utan pengarna. Vi går in och liksom bygger en professionell organisation. Det vi gör som är liksom vår grej är att vi tar det som de är riktigt bra på.
Typ?
Jag brukar ta exemplet maskrosbarn för att många känner till dem. Grundarna kommer själva från målgruppen. Det är en jätteviktig faktor i den här gräsrotsaspekten. Att man kan målgruppen. Det är inte någon som kommer uppifrån och bara... Så här ska vi hjälpa er.
Någon som har fått uppleva det själv.
Precis. Vet vad som fattas, vet vad som behövs. Och har utvecklat ett sätt att jobba med den här målgruppen. Då hjälpte vi till exempel maskrosbarn att paketera sin metodik till tjänster som vi kunde sälja till offentlig sektor, kommuner, i det här fallet då socialtjänsten. Så att maskrosbarns lösning kommer in i systemet. De får en finansiell hållbarhet, för de får betalt för det. För det arbete de gör. Och de når fler och fler unga.
Men det här är ju en... Man kan ju säga att du har ju BRIS i en organisation. Maskrosbarnen är en. Är det bara ideella företag? Nu vet jag inte om BRIS är det, men...
Det är de nog. Och alla våra verksamheter är antingen stiftelser eller ideella föreningar. Så vi hjälper dem att sälja. Vi hjälper dem att liksom bygga organisationen. Men alla pengar går in för att vi ska kunna möta fler barn. Så alla pengar som tjänas går in för att kunna växla upp verksamheten.
Har du tjänat pengar på det här?
Alltså jag är ju anställd av min organisation, så jag har en lön. Men jag har inga pengar att ta ut. Det är min organisation är också en ideell förening.
Så egentligen, du har gått handel, så du hade kunnat jobba på McKinsey och kunna varit i Silicon Valley och tjänat 100 gånger mer?
Ja.
Om man nu ska hårdra det hela.
Ja, det var ett väldigt aktivt val.
Så du har ändå följt din hjärtefråga.
Ja.
Så du jobbar inte för pengarnas skull, du jobbar ju för att hjälpa andra.
Ja. Det låter väldigt pretentiöst.
Men det är ju fantastiskt ju. Känner du inte någon gång så här, shit, jag borde använda min utbildning till liksom så här, jag vill också sitta på Riviera. Nej, men nu hittar jag på, det kanske jag kan klara av ändå, men... Att du vill leva ett mer rikare ekonomiskt liv. Känner du någon gång så här, nej, nu hoppar jag av och åker till Silicon Valley eller gör någonting annat?
Nej, det har jag aldrig gjort.
Du är nöjd med
alltså,
det
du har? Alltså vet du, nu låter jag som en gammal tant, höll jag på att säga. Men jag tror att jag, nej, men i och med hela det här racet som jag körde så otroligt intensivt tidigt i mitt liv. Där allting bara handlade om att maxa och liksom ta sig fram på något sätt. Jag tror att jag så tidigt insåg att det som är mest värdefullt är ju inte sånt man köper med pengar. Alltså att vara närvarande, att ha tid, att känna att det man gör i bästa fall förhoppningsvis är en människa till hjälp. Istället för att, som det ofta faktiskt är, vara människor till själv. Så, om man liksom ska maxa ekonomiskt. Och nej, däremot ibland så kan jag känna att... Och det här är ju på tal om balansgången då. Ibland kan jag känna att men det hade väl varit fint att kunna göra ännu mer för barnen. Alltså du vet så här, om vi ska prata resor eller så. Det hade varit fint att ha mer pengar, ha... ett eget sommarställe och så vidare. Samtidigt som... Jag är inte heller säker på att det hade varit det bästa för dem. Förstår du? Alltså, det är väl bra att de också lär sig att allt inte finns serverat.
Så din mamma dog några år efter din pappa?
Ja, 2 år.
Hur var det för henne att uppleva din dotter?
Magiskt. Och grejen är att mamma fick ju bara 6 månader. Alltså när hon fick sin diagnos så sa de att men det hade spridit sig så mycket så du kommer vara borta om 6 månader. Hon var ju en, alltså, min mamma var en järnkvinna. Hon, jädra vad hon kämpade och lyckades kämpa sig fram. Så hon klarade sig ju 2,5 år. Vilket ju gjorde att liksom med den... Nästan 2 år då, extra tiden som hon fick, så fick hon ju uppleva det.
Bröllop också?
Ja, vi Vi gifte oss, det var efter min dotter. Hon var nästan ett år. 9-10 månader. Planerade bröllopet väldigt mycket. Liksom, också för att hon skulle kunna vara med. Och det var i augusti. Och den sommaren så blev hon väldigt mycket sämre. Och det var många som inte hade träffat henne då. För att det hade varit sommar. Så hon hade liksom, det var nog kanske mest jag som hade sett processen. Att hon liksom inte riktigt hängde med längre och sådär. Och så kom hon på bröllopet och satt där. Och då, det blev ju en väldigt sorglig stund på många sätt. För att det var så uppenbart att hon inte mådde bra. Och morgonen efter åkte hon ambulans till sjukhuset. Och kom aldrig hem igen. Så det var liksom verkligen som att hon höll i. För att orka sitta där den där kvällen.
Var hon lycklig?
Hon var jätteglad. Men det som hade hänt var ju att cancern hade satt sig i hjärnan. Så att hon kunde inte riktigt hitta ord. Hon kunde inte dansa. Vilket är ju typ min största. Det hade varit väldigt fint om jag hade fått dansa den dagen. Men det mäktade hon inte.
Hon var i alla fall med.
Hon var där. Och hon log. Och alla fick sitta med henne. Och hon höll ett tal. Och trots att hon tappade ord och så. Så stod hon där och höll ett tal. Det var väldigt fint. Så jag är liksom väldigt, jag är väldigt tacksam för att liksom förlusten av mina föräldrar och tillkomsten av min familj fick på något sätt i alla fall där i början bli lite sammanvävt.
Nu har du kommit ut med din tredje bok, Naturliga beteenden. Ja, vi träffades ju för bara några veckor sedan i Venedig där du skulle hålla någon form av föredrag.
Ja, men precis. Jag var i Venedig för att hålla föredrag om min andra bok. Det var vi. Den boken sålde till 25 länder. Och det har varit en väldigt, väldigt fin resa att liksom möta människor i så många olika länder som identifierar sig med den typen av resa. Men då var det så att den boken kom ut i Israel i våras. Och då fick jag, den togs emot väl, och då fick jag som ett stipendium kan man säga, ett residency, att dels spendera tid i Jerusalem och dels i Venedig då, av någon anledning. Och dit tog jag med mig barnen då också, för jag kände att de måste få se Venedig. Så den boken har verkligen tagit mig ut i världen. Den nya, inte än, hoppas att det, att den får göra liknande resa. Det är lite på gång.
Och vad handlar den om?
Den nya. Naturliga beteenden handlar om hur man mödrar om man inte själv har blivit mödrad.
Du pratar om dig själv med andra ord.
Det utgår från en fråga jag definitivt har haft med mig i livet. Och just det här. Men jag tycker också att det är intressant. Man pratar ju liksom att man blir en mamma. Och som att, liksom, att det är ett substantiv. Att ett moderskap är ett substantiv. Man bara är det för att man fick ett barn. Och sanningen är ju att det är väldigt många kvinnor som får barn. Som inte riktigt kan mödra. Alltså som ett verb, ta hand om sitt barn. Men alla barn som föds behöver bli mödrade. Och där finns det ju ett glapp som jag tycker är intressant.
Vi får hoppas att den tredje boken nu då, Naturliga beteenden, ges ut i 40 olika länder.
Ja, låt oss.
Tack för att du kom hit.
Tack.
Tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer.
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.